Hej alla vänner och varmt välkommen till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 3 april 2024. Och vi ska prata om cyberattacker idag. Vi ska prata om cyber security, alltså cybersäkerhet. Och spelar det egentligen någon roll om man samlar in våra metadata? Jag har inget att dölja. Du har inget att dölja. Vad spelar det egentligen för roll? Jag tror att efter dagens live så kommer vi tänka lite annorlunda kring det här med cybersäkerhet och våran säkerhet på nätet. Vi ska prata om Edward Snowden utifrån lite olika perspektiv och lite hackerattacker i närtid och hur det kan tänkas påverka oss. Hörs jag? Syns jag? Mår ni bra? Ska se. Så. Ja, när man pratar om det här med internet och metadata, insamling av vår data, så får man höra väldigt olika saker. Om man tycker att det är obehagligt så är man konspiratorisk och det kan väl inte vara någon som använder den här datan. Men om det inte är någon som använder datan, varför samlar man då in den överhuvudtaget, kan man fråga sig. Vad ska man med datan till? Då är det väl bättre att inte samla in den. Det sägs ju att de inte samlar in datan i inkognito-läge, så privat läge. Men det stämmer ju inte alls. Kan det vara så att man har vänt på hela steken i det här? Man visste vad Google, Facebook, Twitter och de här gjorde. Man visste att de samlade in datan. Man visste att man sålde datan. Man visste att man geofensade medborgare. Det vill säga man tog deras plats. Man bulksamlade så att säga på medborgare. Och ja, det var ju det Edward Snowden, han jobbade ju först på CIA och sen jobbade han på NSA och NSA då. Och då upptäckte han hur man samlade in data på amerikanska medborgare och man hävdade att det var för att kunna lokalisera terrorister och kunna förekomma terroristangrepp, stoppa det. Men det var ju väldigt lite utav den varan och det kunde egentligen inte motivera allt det som man samlade in på amerikanska medborgare. Men var han nu god? Var Edward Snowden på rätt sida? Vi ska läsa lite Q-poster också och sen ska vi höra vad Trump säger om Edward Snowden. Var han bara en whistleblower som gjorde det bästa för amerikanska medborgare, eller jobbade han för en entitet? Det ska vi också spekulera lite kring. Så, då kör vi. Välkomna till dagens. Och här, så här har det sett ut. Det här var den 26 februari 2024. Axel Jonsson utsattes för ett cyberangrepp och de menar att väldigt få vågar tala ut om att de har blivit attackerade eller utsatta för en hackning. Det finns ett stigma kring att berätta att man har blivit utsatt. Så vd Thomas Ekman säger att fler ska tala ut om det här. Och här har vi då hackarnas mejl. Såg ut som ett nyhetsbrev. Ni vet att det räcker ju bara att tagit emot ett mejl. Du måste inte ha öppnat överhuvudtaget. Så kan det hamna. Då hamnar det ju i din telefon så att säga. Och sen ligger det och sänder mot olika wifi och så vidare. Även KD-politiken Elisabeth Lann, kommunalråd i Göteborg, har blivit utsatt i den omfattande kinesiska hackerattacken. Man brukar säga att det är ryska hackare alltid ju. Så att, Men det här var alltså kinesiska. Och då hade de alltså kommit åt information om hennes geografiska plats, alltså geofencing, och IP-adress. Hon beskriver det som otäckt. Det här är bara inte en allmän spamattack, utan det här kan drabba vem som helst. Och det är väl Klaus Schwab, han säger att det kommer en cyberpandemi. Var det inte så han sa? Cyberpandemi. Oj, nu har vi lite svenskt här också. Svenska routrar, routers, användes i kinesisk hackerattack. Den statliga kinesiska hackergruppen APT31 har under 2021-2022 genomfört omfattande IT-attacker mot flera europeiska länder. Det här angreppen genomfördes bland annat från privatpersoners hackade routrar i Sverige. Okej, så de hackar svenska routrar. Så det är inte nog med att det var svenska routrar, utan det var svenska routrar i Sverige. De svenska routrarna används för att bygga upp en infrastrukturnätverk för att hacka organisationers och personers mejlkonton samt teknisk infrastruktur. USA, Storbritannien, Norge, Finland har gått ut med att de drabbas av attackerna. Okej. Okay. Ja. Så om det är svenska routrar i Sverige och blågula kablar, hur vet man då att det är kineser? Men det kanske man vet. Det kanske var kineser i Sverige som jobbade på Ericsson. Det vet man inte. Det känns i alla fall svenskt, den här hackerattacken. Jättesvenskt. Ja, vi kommer tillbaka till Sverige. Stort IT-intrång hos kommunen, men de var förberedda. Förra året var det 70 miljoner försök att hacka kommunen. De klarade av alla, men i morse lyckades hackers ta sig in och lamslå stora delar av nätverken. Vi var väl förberedda, men ändå så blir de lamslagna och nätverken slogs ut. Så då hjälpte det kanske inte att vara så himla förberedd då, om man ändå slog ut nätverken. Jag vet inte. Här har vi Simon på Försvarshögskolan. Han analyserar cyberhot. Och samtidigt som alumnen Simon Fagerströms läste statsvetenskap på Försvarshögskolan jobbade han parallellt som programmerare. Då headhuntas han till en av världens största banker, Citi, för att leda deras operationella cyber threat intelligence team i Budapest. Och efter en snabb karriär så väntar nu en ny utmaning hos Ericssons globala Cyber Defense Center. Lycka till då. Och här säger vi: telecom company Ericsson gave millions to ISIS in Iraq, report says. Ja, och det här var en läcka. A leaked internal report. Så att det har varit mycket läcker de sista åren. Så det här hade man alltså läckt, den här rapporten. Och på så vis så visste man om det. Och ja, det är spännande. Det här var så 28 februari 2022. Och det var väl 2019 va, som DOJ, amerikanska justitiedepartementet, tog kontroll över Ericsson. Så att, men den läcktes alltså, den här rapporten. Sen har vi FBI då på svensk mark. Det här minns vi. Utredde hackerattack mot Svenska kyrkan. Det har gått över en månad sedan Svenska kyrkan utsatts för så kallad ransomware attack. Ett utpressningsförsök. Man vill ha pengar alltså. Och FBI då, som bara opererar på amerikansk mark, kommer till Sverige för undsättning. Det är skönt. Skönt att veta. Och här har vi då läckta e-mails från Hillary Clintons server. Likt Hillary Clinton e-mails. Uppenbarade att NATO dödade Gaddafi för att stoppa en formation eller en organisation eller vad ska man säga. Han ville skapa United States of Africa och sen ville han ha en guldbaserad, guldbackad valuta. Han ville handla med de andra afrikanska länderna i sin egen valuta. Och det här är också den här läckan då. Och ni minns ju den här fotbollen som Trump, som Putin gav till Trump i Helsingfors. Ja, och där i tror man ju att det satt någonting litet som kunde vara hennes försvunna 33 000 e-mail. Eller hur många det nu var. Så att det är klart att Gaddafi, han kan ju inte komma och ha sådana egna planer. Det här är ju, det är ju bra när sånt här läcker ut. Så då får vi reda på mer och mer. Katastrof. Bankjätten betalade lösensumma till hackarna. Ja. Så det är alltså kriminalitet också på nätet här då. Kryptovalutor värda 115 miljoner dollar stulna. Andra gången på 2 månader som kryptoplattformen HTX utsätts för en hackerattack. Mm. Hackerattack, ja. Krypto. Men skulle inte krypto vara sådär jättehemligt? Det var ingen som visste att man hade krypto. Ingen hade koll på det läget. Så att, men ändå kan man sno krypto då. För att det går på samma telekominfrastruktur. Så hade man stängt av internet och telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen, då hade man inte kommit åt sina krypto, eller? Och man hade inte heller kommit åt sina digitala kronor eller dollar eller vad man nu har. Men det är lika känsligt så att säga. Och sen har vi Black Hat bakom angrepp mot Svenska kyrkan. Sen, det här tyckte jag var lite intressant. Cyberattack mot internationella brottmålsdomstolen. Den här hade jag i min telefon, så när jag sökte på det så kom den upp. Och det här hade jag faktiskt glömt. Men det här är ju då Romstadgan som vi har pratat rätt mycket om. Och den här brottmålsdomstolen. Det var ju de som nyligen, eller 2022, godkände Sverige den ändringen att man omfattar även energivapen och giftinjektioner och sånt, att det också ska vara brott mot folkrätten, brott mot mänskligheten, alltså ett brott överhuvudtaget. Innan var det tydligen inte ett brott då med energivapen, och det har man ju använt hur länge som helst. Jag lyssnade på en whistleblower för ett tag sedan, och eller det var flera år sedan, men han menar på det att MI6 använder det här i, jag tror det var MI6, använder det här i på Irland för att lugna ner folkmassorna på Irland. Det här måste ju ha varit på 70-talet, 60-70-talet, något sånt. Så det här med energivapen och direct energy weapons och så, det har man ju använt hur länge som helst. Men som sagt, man måste synliggöra det här nu så att fler och fler förstår den här tekniska sidan av vapen och den verklighet vi lever i och riskerna med det. Alltså, även här har vi kanske varit alldeles för naiva i vissa fall. Vi tänker att det är ingen som använder det här. En sak som vi kommer gå igenom här som är väldigt intressant tycker jag, det är att om vi säger att man hackar någonting, så kan man alltså fylla det tomrummet med någonting annat. Det vill säga, man kan manipulera data, man kan lägga dit data som inte fanns tidigare. Så om vi säger att du blir hackad, man samlar in din metadata och sen fyller man det med saker som du inte alls har lagt dit. Hur kul är det då? Det kan ju vara saker som inte alls är bra. Det kan vara bilder som är helt förödande för din familjesituation eller ditt jobb eller din säkerhet eller din frihet. Det kan vara saker som gör att du hamnar i fängelse. Så att vi ska nog se till att det kommer en sån här en reglering. Alltså det man jobbar hårt på, det är den här Internet Bill of Rights. Alltså att man har rättigheter på nätet. Nu ska vi se vad Atlas äter på idag. Jag får sätta på en film, för nu tror jag att han äter med någonting. Atlas? Ja, han äter på någonting. Och det är säkert ingenting som är bra. Vi tar den här om Bjuvs kommun. Vi lyssnar på det här klippet.
Det vi fick igår kväll, det var ju att de avser att publicera 200 gigabit av känslig eller av sekretessbelagd information.
Det var under måndagskvällen som kommunledningen fick vetskap om hoten från den ryska grupp som ligger bakom dataintrånget. Nu avlöser krismötena varandra här inne, men än så länge finns inga krav från gruppen.
Nej, jag tolkar det mer som att det är en samhällsstörande aktivitet. Att man vill att det ska bli oroligt på något sätt.
Inga krav på pengar eller annat?
Inga krav. Utan mer bara ett konstaterande att nu tänker vi publicera.
Vilken typ av dokument är ni rädda ska läcka ut?
Ja, det är ju personliga dokument. Alltså det kan vara journaler eller personnummer som sådant. Det har inte utanför de här väggarna att göra.
Ja. Susanne skriver intressant annons under med Max Tegmark. Det såg jag faktiskt inte. Det kanske var... Jaha, det kanske var där. Det var någon annan bild jag hade. Mm. Intressant. Men då fortsätter vi här. Det var ett par skor han åt på. Barnslig hund alltså. När ska han bli stor? Men som sagt, det är en kille också. De är ju lekfulla hela livet, sägs det. Hultqvist, riksdagen drabbad av IT-attacken. Och det är den här omfattande Tieto Every som var då, ja, det var väl över 100 laggare nu. Mm. Ja, se till om det laggar. Om ni förklarar att därför väntas fler cyberattacker, alla kan åka dit. Mm. Jag ska bara höra om det laggar här. Jag hör inte att det laggar nu. Nu kör vi. Trassel överallt, det är olyckligt. Skatteverket, Sveriges riksdag, Swish. Sverige som plattform för främmande makt cyberangrepp. Främmande makt hackar privatpersoners routrar och hyr server för att kunna begå förnekbara cyberangrepp mot andra länder. Det är ett stort problem som hotar både Sverige och andra västländers säkerhet. Ja. Det är lite så det har sett ut. En liten tillbakablick. Och vi ska först höra Snowden berätta lite här. Ja, vi tar den här. Vi låter Snowden berätta och sen ska vi då... Här pratar Snowden om nationell säkerhet och vad det är egentligen är. Vem bestämmer vad som är nationell säkerhet och för vem? Mm.
Do you believe he is a threat to national security?
I mean, this is the...
Nu pratar han om Trump här. Om Trump är ett hot mot nationell säkerhet.
Do you believe he is a threat to national security?
I mean, this is a question of who defines national security. What is national security? When we used to talk about national security, we thought about public safety. But now national security really means the security of the system itself, the institution of government. And I think he's made it his stated goal to change the way that system works. I think we have seen tremendous harm done to civil liberties in the United States. Increasingly since September 11th, and I haven't seen any reduction in the rate of that.
We have several important jobs vacant in this country, including Director of National Security, National Security Advisor. Is that a threat to our security?
I think it really says something. About where we are, what this point in our history looks like. When we find that there are not enough people in the country that are willing to serve in the White House and qualified to serve in the White House, who all sides of the government feel comfortable working with and who they can back, we are in a time that is increasingly fractured. And I think that's a product of the fact that, look, if you look around at the world right now, when you look at news, when you look at news coverage, when you look at every controversy that we see, something has changed. And that is that it has become increasingly popular for your feelings to matter more than the facts. And I think that's toxic to a democracy, because if there's one thing that we have, to be able to have this discussion, to be able to learn to live with people that we disagree with. We can't have a conversation about what we should do. We can't have a conversation about where we are going if we can't agree on where we are, if we can't agree on what is happening. Facts have to matter more than feelings.
You've said your greatest fear over what you did was that things would not change. Have things changed? Would you do it again today, knowing what you know now?
This is a significant portion of the final chapter of my book. Things have changed, and I would do it again. If I changed anything, I would hope that I could have come forward sooner. It took me so long just to understand what was happening, and it took so long to realize that nobody else was going to fix this. believe me when I say I did not want to light a match and burn my life to the ground. No one does. Nobody really wants to be a whistleblower. But the results of that have been staggering. I thought this was going to be a two-day story. I thought everybody was going to forget about this a week after the journalists ran the first stories in 2013. But here we are in 2019, and we're still talking about it. In fact, data security, surveillance, the internet, manipulation and influence that's provided or produced, rather, by corporate or governmental control of this permanent record of all of our private lives that's being created every day by the devices that we have. Before 2013, if you said there's a system that's watching everything you do, the government is collecting records of every phone call in the United States, even for those people who are not suspected of any crime, it was a conspiracy. Yes, there were some people who believed it was happening. Yes, there were academics who could say this was technically possible. Yes, there were technologists who went, this is something that could be done. But what we didn't have is the world of 2013, we suspected, some suspected that this was happening. The world after 2013, we know that it is happening. And this is the critical importance of journalism, particularly in this moment that we have today. The distance between speculation and fact is everything. in a democracy, because that's what lets us, as we did post 2013, change our laws. The very first program that was reeled in newspapers has since been terminated. Barack Obama, who criticized me so strongly in June of 2013, by January of 2014 was proposing that this program be ended. Eventually it was ended under the USA Freedom Act. The NSA argued that mass surveillance was legal, bulk collection as they call it. They said 15 different judges authorized this. What they didn't tell us was that those 15 judges all belonged to the rubber stamp FISA court, that over 33 years had been asked 33,900 times by the government to approve surveillance requests, and only said no in 33 years 11 times. Now, this was a court that was never designed to interpret the Constitution, right? It was never designed to create novel powers for the intelligence community. It was just designed to stamp basic routine warrants. Now we know what has changed. The very first open court outside of these secret rubber stamp courts that got this case in front of them.
Yeah. Han sa ungefär som vi brukar säga, att det går, hur lång tid är det mellan att det är en konspirationsteori till att det är fakta på bordet? Ja, det är, som det är nu så är det, jag vet inte, 3 månader, 6 månader. Innan var det ju flera år. Och som sagt, 2013 så sa man då att man övervakar, så var det en konspirationsteori. Och precis. Nu skriver Leonard här, vi ska se. Tänk på Edward Snowden och all den information han hade. Och faktum med den amerikanska militären och cyberförsvaret. Om du tror att de inte har haft det verkliga resultatet från valet. Ja, precis, det var Dr. John Harper-Hay som sa det. Det är klart att de har all data. Det här är väldigt intressant. Och sen så någonting annat intressant som Snowden sa här, det var att vi måste tala i termer av fakta, inte känslobaserade argument, att vi talar med känslorna och att det är känslorna som ska verka gällande. Men vi måste liksom sluta med det. Vi måste kunna diskutera i sak utifrån fakta. Och Mattias Julin skriver något väldigt intressant här. Han skriver så här: och med det, folk behöver fundera över vad det är som gör att man känner som man gör. Alla måste kunna vara beredda att diskutera även när den egna verklighetsuppfattningen utmanas. Och det är så vi är, att vi har ju förstått med all den information. Oj. alltså. Ja, vi får se om vi hörs igen. Alltså det här var känsliga saker. Det där har aldrig hänt. Allt bara dog. Hör ni mig nu? Får se om ni hör mig. Det här är känsliga saker att tala om tydligen. Wow. Ja, vad var jag ens? Ja, vi kör det här klippet också då. Så får vi se att allting funkar här. Hoppas jag.
Reporting on the justice system in other contexts, I think. The government is very interested in what it describes as the deterrent effect. Manning becomes secondary, right? Someone like me, or Ellsberg, or Drake, any of these people, they become secondary to the point of the government pointing to the rest of their workforce. Even if this person did the right thing, even if they did it carefully, even if they did it in the best way, we don't want you to emulate it. So we are going to come after this person, chase them all the way around the earth, in order to set an example.
I hope you get pardoned. It's a little puzzling. The Attorney General says you're a traitor, and the information you peddled, you peddled it around like a commercial merchant.
Yeah.
Which you didn't do. You never tried to get money from it. President Trump in 2013 said they got a lot of information out of this guy. He's a terrible guy who set our country back.
This guy's a bad guy. And, you know, there is still a thing called execution.
This is a bad guy, and there's still a thing called execution. But then 7 years later, a reporter asks him, do you want to give Edward Snowden a pardon? And he says, well, I'm going to look into it.
Do you want to give Edward Snowden a pardon?
Well, I'm going to look at it. I mean, I'm not that aware of the Snowden situation, but I'm going to start looking at it.
Yeah, this is a good example of the distance Donald Trump has traveled from 2013 Trump to 2020 Trump. But also, more generally, when you bring up the case of the Attorney General, who does not seem familiar at all with the basic facts of the case when he's speaking publicly on it, that is a lot of distance historically. A lot of things have happened in between then. And as we start to look at what happened in 2013, less with the heat of the moment and sort of careers on the line, and more dispassionately from a historic context, I think it's clearer and clearer that what I did was the right thing to do. And in fact, public opinion is swinging very heavily toward that side. And in fact, even elite opinion, which is largely turned against individuals working outside of the organization in this kind of way, you will not find a lot of love for whistleblowers. In corporate America, in government agencies, in any country in the world, I think. But even there, you are beginning to see people speak in fact, I would say large majority terms, favorably rather than disfavorably. And I think that's because history has a way of exonerating the truth.
In some ways, attitudes switch the other way. President-elect Biden, before he became vice president, was against the spying, this data collection, and said, it's very intrusive. We're going to trust the president and vice president to do the right thing. Don't count me in on that.
The real question here is, what do they do with this information that they collect that does not have anything to do with Al-Qaeda? And we're going to trust the president and the vice president of the United States that they're doing the right thing. Don't count me in on that.
But he changed his tune once he was in power.
Yeah, and again, this was the same for President-elect Barack Obama.
Some people say, well, you know, Obama was this raving liberal before. Now he's, you know, Dick Cheney.
He tells this very briefly in his memoir, He said, yeah, he was campaigning against mass surveillance. Yeah, it was wrong. Yeah, it shouldn't have been done. It was a problem, so on and so forth. But then he says after he became president, he realized he was seeing that from the cheap seats. And now Bush's wars were his wars. And this is very in line with his decision to move from investigating Bush-era abuses, things like torture, things like unlawful killing, things like the massive domestic surveillance program that happened under the Bush administration. He didn't investigate them at all. Instead, he said it was important that we look forward, not backwards. And it's this lack of accountability amongst the American political elite. At the same time, we are constantly increasing the level of accountability for ordinary members of the public, right? Particularly when we talk in the context of this mass surveillance. Not only is the government policing you, Twitter is policing you, you know, what you say online. YouTube is locking your channel, you know, whatever. There are people in little police hats everywhere you look. And at the same time, these people with power are excusing their behavior. They are heightening the standard of accountability to which we are held. And to me, I say, isn't this backwards, right? We used to call them public servants. And we were private citizens because we were supposed to know everything about them. And we were all supposed to scrutinize them. And we were private citizens because no one was supposed to know what we were doing. We had no power. We had no influence. And so we were meant to be left alone. But that is increasingly being inverted. And we are under a constant gaze electronically. At the same time, they are permanently sheltered by this fog of unaccountability. And that's by design.
And
ja. Ni påminner mig om att jag var där med när vi diskuterar känslor, faktabaserat kontra känslor, och ja, vi måste kunna diskutera i sak. Och det här är inte längre en fråga om de samlar in metadata, om de övervakar oss, vad de använder till. Tänk på att det här är privata företag som samlar in den här datan i syfte att få oss att tycka saker, tänka saker, känna saker, köpa saker. Och som sagt, är det någonting som inte gillas så kan man ändra det. Vi vet att CIA har jobbat väldigt länge med att ja, de kan både plantera saker i din dator helt utan att vara precis vid din dator. De kan göra det fjärrstyrt så att säga. Och så länge du är på rätt sida om saker som enligt dem på rätt sida, så är det väl lugnt. Då lämnar de dig i fred. Men det här med Internet Bill of Rights, det är någonting som är väldigt viktigt. Okej, och sen har vi här då ja, jag tänkte vi går igenom lite Q-poster. Om man bara söker på Snowden i kommentarsfältet så får man upp väldigt mycket information. Och det som verkar vara väldigt viktigt, det är hans tidigare arbetsgivare CIA då. Och frågan är om han verkligen har slutat där någon gång. Eller om det var på uppdrag av det. För han var ju bara en contractor. Han var ju inte anställd på NSA. Men han var anställd på CIA då. Och här har vi en Q-post 729. Då är det timestamps at Snowden, truth to power, drop truth to power, learn Q. Och det här var då att vad de refererade till, det var att han åter retweetade den här tweeten då. Så att det har varit you will cease to exist, timestamp, learn. Så att de förde en kommunikation med Snowden på den här borden då. Här är också 730. Snowden, truth to power. Drop truth to power, learn. You will see success, truth to power. How's the bunker these days? 14 live, hello. POC, force failed, Q. What if Snowden was still a clown? Clown då, det är ju kod för CIA. Och why would it be important he was in Russia? Learn. Så att det här för dem alltså en kommunikation med, och det är som med vissa Q-poster att vissa är för oss att förstå. Men här får peka Q på att han kanske fortfarande är CIA då. Och att och här är också en post av 790. Snowden, where are you? Not Russia. Eyes on. You are now a liability. Du är en säkerhetsrisk. Helping Jack. Alltså Jack, det var han som var vd för Twitter innan. Projekt Deep Dreams version 2. We will never forget. ES failed. Och ES trodde jag först var Edward Snowden. Men det är vad heter han nu? Han som är vd på Google. Erik Schmidt. Så att ES står för Erik Schmidt. Vad är Erik Schmidt? Smith, John Perry Barlow, define the end. The day of reckoning is upon us. John 3:16 Q. Och här kommer det också igen då. Här är post 899. Och som sagt, vi har inte all information kring allt vad Q menar i det här. Så att, men ni har ju också grävt i det här och många av er och har information. Så skriv gärna i kommentarsfältet. Och då står det så här. Det här är från den 9 mars 2018. You can give an average geek a unique next gen tool and access and they can look like a wizard. Så att man kan ge dem verktyget och sen verkar de som en trollkar. Och då skriver en anon på borden då, true, but then why Snowden? Doesn't make sense. If they gave him the tool, Snowden isn't of value to the NSA other than a trophy. The tech lives outside of him and Q claims that they own CIA at this point, making assumptions. This is unfolding as if Snowden has something that no one else has access to. Snowden has fame for taking files and exposing, not of someone that's developed technology that no one else has. Something not adding up. Och då svarar Q på det här att which country did he really work for? Expand your thinking. Så vilket land var det som han verkligen jobbade för och var han då CIA. Och sen kommer de in på Five Eyes. Här står det då ES Erik Schmidt, Snowden är Snowden. ES är inte Snowden utan det är Erik Schmidt. De här kan inte koppla ihop 2 + 2. Och då skriver Q sig, for the record, can you please tell these anons att ES är Erik Schmidt då. Och vi vet ju att Google har ju haft tillgång till all data. Alltså du har bara kunnat begära ut all vår data från Google. Och där har du egentligen alla inloggningar vi har gjort, vad vi har sökt på, alla sms, alla mail. Allting finns i apparna i våra telefoner och datorer. Så du kan gå till ett privat företag och begära ut all den här datan och korstabulera det. Och det här är viktigt, att kunna korstabulera och lägga ihop 2 + 2. Och inte gissa sig fram. Jag skrev till Cozy Peppe och G. Strand idag. Och då gjorde jag samma misstag. Jag hade glömt det här. Så jag skrev att ES var Snowden. Men det är alltså Eric Schmidt. Han som var vd för Google. Han var tidigare verkställande direktör men ersattes 2011 av Larry Page. Så att det här går ju tillbaka lång tid. Så enligt Q så är han en säkerhetsrisk. Han hade chansen men tog den inte. Han är alltså inte sams med Q-teamet. Och sen var det så fantastiskt så att Sofie Di, hon skickade en grej till mig. Alltså jag har suttit och hållit på och gjort research på det här och samlat ihop. Och då skickade hon, precis när jag satt med det här så skickade hon en dokumentär på BitChute som heter just Shadowgate. Och den handlar om Snowden och den handlar om den handlar precis om det här med nationell säkerhet och så. Så att jag klippte ut en liten del från det här och det, jag tyckte det var väldigt intressant, den här dokumentären. Och det går ju inte att inte nämna det här med blågula servrar. Vi vet ju att techjättarna har ju servrar i Sverige på grund av FRA-lagen. Jag har översatt den här, ja, vi kan gå in på den först. Det här pratade jag och Gessrand om lite också. Nu ska vi se. Det här med cyberwar. Swedish Kings of Cyber. Det här är en artikel då från 2013 från Yu Ekin, och det här är alltså mainstream media som berättar om Swedish Kings of Cyber och FRA-lagen och om allt det här med 2011 till 2013 med massövervakning och Snowden och så vidare. Och hur det här gick via Sverige då, att svenskar kom, en delegation, och besökte NSA. Och det handlade om att dela data, det handlade om det som Q skriver om med Five Eyes. Och hur man egentligen gick via, så ett annat land inom Five Eyes kan, de kan då avlyssna amerikanska medborgare. Och sen gör USA det åt ett annat land så att säga, så att. Och sen ligger servern då i Sverige på grund av FRA-lagen. Och sen har jag också läst in den här i en YouTube-film då. Länken ligger här också. Och det här är ju, om man vill ha det på engelska så har ju Sokrates 17 gjort det på engelska. Och det är också jättebra då. Ska vi se. Mm, så där kan ni hitta det här, och Swedish Kings of Cyberwar är otroligt viktigt. Och här har jag har två klipp från den här dokumentären, och den här ger faktiskt en lite annan bild av vad Snowden egentligen gjorde. Jag tycker den här stämmer mer överens om det som Trump säger och Q-teamet säger kring vad det var han egentligen gjorde. Att han öppnade upp egentligen hela Five Eyes-nätverket för privata aktörer. Och ja, liksom kopplade ihop det, gjorde det i stort sett till open source. Så förstår jag det. Ni får lyssna här och se hur ni själva tolkar det. Men det här är väldigt, väldigt intressant på och hur man har använt den här datan då och hur man har kunnat ersätta datan med någonting annat då. Så man, det kommer ett tomrum där det fanns. Alltså om vi tänker att det är ettor och nollor så kommer det ett tomrum. Och det kan du alltså fylla med annan data. Och då blir det väldigt svårt att upptäcka att det har blivit hackat. Så förstår jag det.
In case you missed the secretary's words upstairs, she reached out to Senator Obama to say that she was sorry that this had happened, that there were these unauthorized accesses to his passport file. One incident this past summer where there was a trainee in the passport office who had an unauthorized access of Senator Clinton's passport file. Now, in the case of Senator McCain, we detected earlier this year one of the same people who accessed Senator Obama's passport file also accessed Senator McCain's passport file. This is the same individual who was disciplined, but at this point in time still remains working with the contractor.
She claims to be the actual person who moved the electronic files at Stanley Inc. and CGI in 2008, which publicly was falsely alleged to be a hack. What can you tell us about the CGI Stanley passport incident?
See, Brendan has a certain MO, okay? When he wants to get something, he pretends there's a hack. So I was asked when I was stateside, hey, would you go by that office and pull all this data from the State Department? And I said, of course I will. I put it on two rugged drives. You know, they were like the orange tips, really big, you know, drives. And I put it on there. And then later, it's like, oh, they were hacked. And I'm thinking, I didn't hack anything. I was told to do it. So I just kind of watched what was happening. One person actually committed suicide or something, and the other two were found. I'm like, but there was no hack. And that's a going theme. You know that, right?
Wow. If it wasn't a hack, I'm presuming that means you took the information off of their servers and computers.
Correct.
So that information was then missing.
Correct.
What would be the point of that? What were they trying to hide?
Well, if I removed it, that means someone else was there to replace it. Right? So I remove the actual information, and then someone goes behind. That's like super switch. I didn't see that until retrospect, right? Because for me, going to copy a server off of a consulate, you know, computer, State Department, wherever, would be normal. If we had a contract with them, they would tell me what terminal, I'd scan the barcode, make sure that I was at the right computer, and do my job. So I removed data, that means someone else replaced it.
So what is the relationship between Global Strategies Group, Analysis Corporation, and Canadian Global Information?
They all do the same thing. They're the jacks of all trade, except for the fact that Global Strategies Group was actually a hub for all information, in and out. I mean, all of the directors there were former GCHQ, CIA, NSA, you know, MI6, MI5, German intelligence. You have to wonder, why are all these former heads heading up consulting firm? And what were they consulting? And they weren't consulting. They were collecting everybody's data and privatizing it.
John Brennan, working within his network of contracting companies such as Stanley, Canadian Global Information, and the Analysis Corporation, helped then Senator Barack Obama get elected using internet influence operations. March 5th, 2013, Brennan gets confirmed as CIA director, dodging controversy over his involvement in the CIA enhanced interrogation scandal. Now tell us about these data breaches. to the NSA. Is that legally obtained information?
I mean, that's kind of what Snowden did too.
According to sources closely connected to this subject, under John Brennan's direction, Snowden created a data bridge from the NSA database into private servers controlled by private intelligence and cybersecurity contractors, aka the Analysis Corporation, Global Strategies Group, and Canadian Global Information.
The twinning of streams is duplicating the information in the upstream. That's crazy. To think that another company is copying all emails, texts, phone calls, messages, emojis, Instagrams, tweets, anything you can imagine that's being uploaded that has to go into like the 72-hour holding is suddenly being pushed offshore. That sounds kind of illegal because it is.
June 5th, 2013, Edward Snowden goes public with the NSA program PRISM, revealing the NSA collects internet traffic of all U.S. citizens from major internet and telecom companies through the FISA 702 program. Snowden's actions kicked off, on the federal level, justification for spying on U.S. citizens, including the Senate and Congress, in the name of preventing U.S. citizens with classified or top secret clearances from being able to repeat Snowden's actions. This opened the door for the creation of ClearForce. July 4th, 2013, CGI and GCHQ launch a defense protection partnership, which includes sharing threat intelligence. So these were all private corporations that even had foreigners working in them, and they had access to NSA servers?
Of course they did. I mean, how do you think we found, through facial recognition of the FBI, the Belgian bomber? Why would we have their facial recognition data?
So is this legal, what you're telling me, and why would they do it? Why would they set this up this way?
So sharing our information and our private identifying information, facial recognition, biometrics, outside of the United States for official purposes, like at a consulate, at an embassy, you know, through Secret Service or anything like that is legal, right? Or through Interpol. But to have a company that houses everybody's data and any private person can buy that data or investigate that data or analyze that data, that's not. And that's exactly what GSG was doing.
Early 2009, John Brennan left government and went to work for a small intelligence contractor here in the Virginia area, suburban Virginia area, just outside of Washington. The company was called the Analysis Corporation. There are subsidiaries of subsidiaries. Some of these companies are spun out, go public, go private again. It's kind of hard to keep track of them.
In just 4 months, GSG, CGI, and other private contractors allegedly had unauthorized access to the entire Five Eyes network, unfiltered, unrestricted, decompartmentalized, outside any government regulation or oversight. Not surprising, the CIA gets caught 1 year later spying on the U.S. Senate. Their excuse? It was their own network they had set up for the Senate to use, so they had authorization.
Would you agree that the CIA's 2014 search of Senate files was improper?
This is the annual threat assessment, is it not? Yes. These were CIA computers at a CIA leased facility. It was a CIA network that was shared between Senate staffers conducting that investigation for your report, as well as CIA personnel.
The reality is those computers, in effect, belonged to the CIA, but they were reserved exclusively for the committee's use.
We accelerated our ability, our, for want of a better word, invasiveness, into communications networks in which legitimate targets coexisted with legitimately protected communications.
Obama takes office and General Jones is being sworn in as National Security Advisor.
Ja, det där Det här är lite mer komplext, hörni, än att bara säga för eller emot. Det här är Five Eyes. Det här är informationskriget. Och det här är bra att ha med sig nu med alla de här hackerattackerna som vi ser. Och den här, tack så mycket Sofie Dave för den här dokumentären du skickade. Jag tror att den är ganska ny. Nej, den är inte så ny. Jag tror jag har sett den någon gång innan, men den är otroligt bra att repetera. Och sen har vi här då kopplingarna till Ukraina. För vad hade de? Alltså vi vet ju att de har allt skit i Ukraina. Men det är inte bara allt skit de har i Ukraina, utan det är även det här med hacker, servrar och så vidare. Och det var ju därför de blev så rädda när Trump ringde ner till Ukraina med sitt perfect phone call. För då visade det sig att Ukraina då, det är där de har satt upp många av de här bolagen och servrarna. Och det är därifrån man hackar många av de här valen då. Och vi ser ju då att CIA har ju, de har ju stationer över hela Ukraina. Vi har hört att längs med hela gränsen till Ryssland så finns det olika faciliteter, biolab, det finns kärnvapen och sen har vi då avancerad hackning. Summer Breeze skriver så här, tänker jag att planen måste vara superduper smart och aktiverad väldigt tidigt. Ja, precis. Alltså, vi pratar ju väldigt mycket om när den. Jag tror ju att planen, den har ju varit pågående så att säga ända sedan 1913 med Federal Reserve Act. Då förstod man liksom att det här är inte bra. Det här går inte att ha det så här. Och sen när John F. Kennedy blev mördad, om han nu blev det, så var det också väldigt tydligt att, att man var tvungen att vara mycket mer sofistikerad i sin plan. För de hade mycket mer muskler än vad man kunde ana. Och sen tror jag också att det var ju långt före 2019. Eller då om man tog kontroll på Sverige. I och med att Sverige är ju en, ja, vad ska man kalla oss? Det är ju svenska staten och svenska företagsintressen som har möjliggjort hela den här utvecklingen. Hela utvecklingen av banksystemet och telekominfrastrukturen, internet och allting. Det är liksom kärnan har du här. Och en motverkan har nog funnits väldigt länge. Och sen har den, men då man egentligen påbörjar det här folkbildningsprojektet, rent, alltså den synliga delen av den här stingoperationen, det tror jag var 2019, runt där. Och Sverige hamnade säkerligen under belägring 2017. Och det var ju i med Telia där, för då fick man liksom en legal, då blev ju Telia dömda för att ha, de hade ett upplägg egentligen där de mutade länder och diktatorer eller deras barn eller sådär, de som inte är mutbara. Och man åkte dit för det helt enkelt, Telia. Och då vid den tidpunkten så delägde svenska staten 40%. Och du kan inte ha en stat, en regering som är delägare i företag som mutar och korrumperar andra länder. Det är omöjligt. Och där tror jag man fick en legal möjlighet att gå in, så att säga. Men det kan ha varit tidigare också. Men 2017 känns i alla fall, jag tror inte att det var senare än 2017, så ska jag säga. Det kan ha varit tidigare, men. Och sen har man då spelat ut det här. Och det är mycket som ska nystas upp. Men en viktig del i det här är ju för oss att förstå hur har man använt den här datan? Hur har den tekniska utvecklingen förändrat kartan för brott mot mänskligheten, korruption, organiserad brottslighet och så vidare? Det har ju liksom flyttat ut på internet. Och det här talade ju Trump väldigt mycket om när det gällde human trafficking, child trafficking och så. Att det har det här moderna slaveriet, moderna tidens slaveri, det har flyttat ut på internet. Och det är tack vare internet man kan rekrytera och så att vi har liksom förflyttat allting. Det har digitaliserats kan man säga, den brottsligheten också. Men det här är väldigt intressant om Ukraina. Och det här visste jag faktiskt inte. Jag tycker det här är, man ser verkligen att det här är ett shithole för all tänkbar brottslig verksamhet faktiskt. Tänk på det om man har sin Ukraina-flagga i profilbilden. Att det kanske inte är, det kanske inte kommer åldras så väl om man säger så då.
You were speaking on news pundits and how many of the news pundits are IA assets and intelligence assets. So tell us more about that.
Mika Brzezinski, her father is the father of influence operations and psychological warfare. Sure.
A towering figure in American foreign policy, an extended member of the NBC News family as well. Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter's national security advisor.
Jillian Turner, Fox News host, was also vice president of Jones Group International, doing an interview with her old boss and my old boss. Now, why would I assume that they would be using anything other than the ShadowNet? Because the owner of the ShadowNet has so many key assets. Why would he need to go to anybody else, right? So they get their talking points from the analysts that are putting it together, but then they disseminate those talking points through non-attribution to their assets throughout these news organizations, utilizing an application like the ShadowNet. Jillian Turner has a direct connection to Atlantic Council. General Jones was the chairman of the board of the Atlantic Council. JGI, Jones Group International, is an oil lobby. Atlantic Council and Burisma has a relationship. Burisma is an energy company. Obviously, they have these connections.
This would explain why Fox News focuses mostly on the Biden-Ukraine scandal, never mentioning Jones's connections, nor the Atlantic Council. Trump focusing on Ukraine isn't just about Biden. It's about Jones, Hayden, Brennan, McChrystal, the State Department, USAID, and corrupt inspector generals. With everything in place, and after being in control of the office of the presidency for decades, the military-industrial complex had confidence they could take Trump out as a candidate or even as president. Has IIA been used against President Trump?
Absolutely. Through the Russian dossier, there are so many people, former colleagues of mine, directly connected to the ShadowNet. John McCain and Lindsey Graham, one of the last two people to have their hands on the Russian dossier before it was handed off to BuzzFeed as part of the dissemination process.
Told the president it was not John McCain. I know because John McCain showed me the dossier.
It was built, it was a product, it was used as a weapon as part of an influence operation. It was fake information put into it to help create chaos and to influence an election. Bottom line, right? But those people that were directly involved with that were also directly involved with the ShadowNet.
So you have knowledge of them using military grade psychological warfare weapons on the president of the United States.
Mm-hmm. Done by the closest people around him too.
As Trump's election unfolded and as all of the Russia collusion and all these things started happening and becoming exposed, revealed to me, it was to keep from exposing the stuff that they've been doing over here, which I believe includes the Maidan massacre in Ukraine.
Where did the dossier come from?
Melior testified it came from? Ukraine. Where's all the money laundering and crazy IIAs we see going on? Ukraine.
So Manafort's being accused of social media influence operations in Ukraine in 2010. World courts charged him with that.
Ukraine was the epicenter of everything. Like everything. And that's because we had maimed that nation and made them kneel to us. Barack Hussein Obama did it. You know, we deployed troops, National Guard, of course. And what states are the ones that work with Ukraine? It would be California and New York. So we deployed troops there because, you know, they weren't listening. It's like, why would you want to stay independent and hang out with the Russians when you can be with us, the Americans and the Europeans? And they were really upset that they weren't willing to commit to receive debt from the EU and ignore Russia, which they had been attached to for eons. So we went in there and destroyed them. That's how Hunter Biden got his job. That's how we weaseled our way in there. We got a hold of corrupt people. We said, we'll help you out with your lawsuits. You get us in there. We wrote bills. We sent them money so we can help them conduct elections. We did everything there.
The Obama aid package in Ukraine, which corresponds with Joe Biden's billion-dollar loan guarantee scandal, is the same aid package where Seidel got a field office in Kyiv to provide election training and election management for the Ukrainian Election Commission. Seidel is one of the most notorious outsourced companies for elections, with regular electronic voting machine problems, who also tabulate our election results in cloud services in Europe, aka servers outside the United States. A whistleblower leaked to me in 2019 internal documents from Seidel that appeared to show meddling in the Kentucky election.
Atlantic Council has been deciding America's policies for decades now. And look at what a panic they were in when Trump made that phone call to Ukraine. They went into absolute panic mode. 75% of the people testifying were all directly connected to General Jones, McCain, and an Atlantic Council.
The now IG of the NSA, literally with his wife, created the National Anti-Corruption Bureau in the Ukraine. In 2009, they created it.
Robert Storch.
Spännande hur allting går ihop, va? Nu har vi Atlantic Council här, vi har Five Eyes. Vem sitter i Atlantic Council? Jo, där sitter ju Carl Bildt, såklart. Så att det här är väldigt intressant. Maria skriver, jag tror planen sträcker sig 25 år tillbaka i tiden minst. Alltså det är ju minst sen John F. Kennedy mördades. Det är det ju minst, men det är ju säkerligen redan från Federal Reserve Act. Sen har det väl olika faser, så att säga. Man kan säga när allting blev digitalt och så blev ju de också digitala. Alltså allt blev digitalt. Och det är ju frågan vem som hade nytta av att göra den här bakdörren som Snowden gjorde. Så att allting liksom gick uppströms, alltså kopierades ut till privata servrar. Antingen så var det CIA som hade nytta av det och ja, olika länder. Eller så var det... Eller så var det en del av planen. Jag vet inte. Det kommer visa sig. Det känns som ett spel också. Så att jag håller med er där att det här kommer visa sig, så att säga, vad som är vad i det här. Men man kan säga att debatten håller vi igång. Vi diskuterar det här. Det är otroligt viktigt. Och vi kan se med de här nya, de är inte nya, de har ju funnits hur länge som helst, med kvantatorerna. Så kan man säga att de är hacksäkra. De går alltså inte att hacka. Och de är ju otroligt avancerade. Det var väl Googles kvantdator på, om det var på 72 qubits. Då kunde den lösa ett problem på 8 minuter som tog all världens vanliga datorer, vad var det, 250 000 år eller 400 000 år att lösa, kunde Googles kvantdatorer lösa på 8 minuter. Så att det är väldigt intressant. Och det är bättre om nu allting redan är digitalt och det går att hacka, det går att byta ut data, det går att bedriva kriminell verksamhet via det här, så är det väl bättre att ha ett helt transparent system och att vi har Internet Bill of Rights, att vi har alltså rättigheter på internet och att det inte sitter i klorna på privata företag som säljer den här datan och som använder den här datan. Så att det finns en poäng med det. Alltså att tro i det här läget att vi kommer gå tillbaka till ett system som är helt analogt, det tror jag är en utopi. Alltså man har ju byggt hela systemet med logistikkedjor, all kommunikation, all information är ju redan digital så att säga. Däremot så gäller det att man är medveten om hur det här fungerar och hur det används och att man slutar säga att det här gör ingenting. Det gör ingenting att de här privata företagen och underrättelsetjänsterna och privata företagen samlar in den här datan. Det gör ingenting för att jag har ingenting att dölja. Nej, men om de tar din data, tar bort den från dina enheter och byter ut den till annan typ av information, så har vi ett problem. Beroende på vad de byter ut det till. Det är ju, jag menar, din data är din data och min data är min data. Och jag vill inte att någon går in i min telefon och ändrar någonting. Jag menar, säg ändrar ett sms i realtid. Du kan ju inte veta den lilla latency, liksom fördröjningen som det är, från att jag skickar ett sms till dig till att du tar emot det. Det är liksom mikrosekunder med de här kvantdatorerna. Och vi har ingen koll på hur snabbt det sker. Det är bara att titta på, när jag sänder live nu så är det ungefär 30 sekunders fördröjning. Då skulle i praktiken det jag säger skulle lätt kunna ändras till någonting annat med AI och med den här fördröjningen. Ni hade inte märkt någonting. Jag hade inte märkt någonting, för jag bara säger det jag säger. Men det är läskigt. Att det skulle kunna vara en annan video som ni får till dels, som jag inte har sagt. Alltså rent teoretiskt så skulle det kunna gå till på det viset. Och det är läskigt. För då tycker jag att jag sitter i realtid och pratar. Och ni får det till dels 30 sekunder efter. Mm. USA:s kongress förbjuder AI-verktyg. Känslig information kan lätt hamna i fel händer. Därför förbjuder nu USA:s kongress anställda att använda Microsofts populära AI-verktyg Copilot. Och de har ju också kongressen har ju såna satellittelefoner också. Alltså det är en sak. Så att man det Alltså nu dog allting här. Allting dog. Det var känsligt det här nu. Nu pratar vi om The Ericsson Report. Och den har jag också översatt till svenska. Wow, det här är spännande. Jag kommer inte avsluta livesändningen riktigt än. Utan vi kämpar på här. Jag har en sista grej som jag vill dra. Ska se. Så, hör ni mig nu igen? Alltså, allting dog här. Nu hörs jag igen. Det här är helt otroligt. Jag tror vi ska prata ett par timmar till om cybersecurity. Alltså bara för att retas. Det här är Michael Ray Corey. Och jag har gjort intervjuer med honom. Det var han som skrev den här The Ericsson Report. Och den har jag också översatt till engelska. Och då skriver han så här: Huawei is all connected. Huawei, Ericsson, techno terrorist who kill Americans, Cradle Point, routers, data, Eric, voter registration, DHS, CISA, cybersecurity. Alltså CISA, det är den här där du begär ut handlingar. CrowdStrike, who lied about the DNC hack, and Ukraine's Javelin missiles. Link to headquarter version of Podesta email. Ja, alltså allt det här sitter ihop. Det sitter ihop med Ericsson, CrowdStrike, DNS, bolaget, vad heter det då? Ja, vi tar upp det Ericsson report här. Det är spännande, hörni. Vi gör så här. Och så söker vi här i sökrutan. Så. Idag är Ericsson. Här. Så här är det Ericsson report. Wow. Och man kan ladda ner den här, download. Grateful. Så den här handlar då om när man ringer 911, så går det till, i 25 länder då, så är det Ericsson som kontrollerar det. Och ja, det här är national security. Och ja, det är jättemycket bra information här. Och länkar till alla såna här statliga dokument då. Och här har vi också såklart WikiLeaks, Julian Assange. Och det är också någonting med Julian Assange då och WikiLeaks. Det kanske inte var riktigt läge, så att säga. Det kanske inte var säkert för honom att få en sån pardon, alltså att man förlät honom. Alltså han är säkert redan förlåten, men man kan liksom inte släppa ut honom för att hans säkerhet kanske inte kan garanteras, eller det är inte läge precis än. Och Q-teamet då har ju vi fått reda på, det 10 personer, och 7 av dem är militärer, men 3 av dem är inte militärer. Och då skulle Julian Assange kunna vara en sån. Ja, det skulle Snowden också kunna vara. Det vet vi inte. Men det här är väldigt viktigt att förstå nu. Och hur allt det här kopplar tillbaka till Sverige. För alla de här, de kan heta vad som helst. De kan heta Microsoft, de kan heta vad som helst. De betalar licensavgifter till Ericsson för att få finnas ens på internet. Så det är inte så att du kan bara lägga ut vad du vill. Och det som är intressant med den här Ericsson report, då pratar han just om det, att de kan säkerställa att du inte kommer fram när du ringer 112. Det är ingen som, samtalet går inte ens igenom. Och de kan ändra din data i realtid. Det vill säga, de kan ta ut datan och de kan ersätta det med någonting annat. Så det här är mycket mer komplext än att några avlyssnar oss. Det här är verkligen en fråga om vår säkerhet faktiskt. Ja, så är det. Nu ska vi se. Ja. Det har varit mycket cyberattacker, mycket hackningar, och vi har myndigheter som är hackade, och vi har ju också våran försvarsminister som menar på att det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera, som Hultqvist pratar om. Det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Och sen det är klart att här är då från Skatteverket 7700 personnummer läckta. Vad är det för personnummer? Vad ska de ha det till? Vad kommer hända med de som har de här personnumren? Det är också en fråga man kan ställa sig. Att vi har ju inte fantasi nog att förstå vad datan skulle kunna användas till. Om vi inte ens har fantasi nog att förstå hur, vad man ska med datan till. Vi tycker att ja, det är väl inte så big deal, jag har inget att dölja. Vi kan inte vara så här godtrogna. Det beror helt på vad du ska använda datan till och vad den används till. Om den används för att påverka val, om den används för att ta ner en sittande president, om den används för att stjäla dina pengar, om den används för att sätta dig bakom lås och bom, då har vi ett problem. Då har vi en nationell säkerhetsrisk och en personlig säkerhetsrisk i det här. Hörrni, stort tack för idag. Tack för att ni har tittat. Tack för att ni gillar och kommenterar och stöttar den här kanalen. Och vi kämpar på mot det här. Imorgon så har jag en intervju med Sweb TV:s finansexpert Bo Hansson. Och det är 17:00 som vi kör en live. Och vi står ganska långt ifrån varandra, tror jag. Hur vi ser på ekonomin och... Men det blir en intressant diskussion. Och sen på fredag så har jag ju ett samtal med Riksgälden. Det är inte live. De vill inte det och de vill inte ha bild. Men jag kommer lägga ut det så fort jag kan efter vi har kört det. Stort tack för idag. Nu precis, jag har ju inte ens något. Allting jag hade förberett dog här. Så att... Jag ska bara hitta min... Så. Ja. Idag var det spännande värre, hörni. Så vi fortsätter diskutera precis de här frågorna. Vi skulle egentligen köra ett eftersnack om det här. Är någon sugen på ett eftersnack om det här, så känner jag att det här är väldigt viktigt. Om någon skulle vilja det. Jag vet inte. Om älgen eller någon lyssnar så kanske vi kör ett eftersnack kring det här. På X. Men kolla på min profil då om vi sätter upp det. Det här var inte planerat ju. Men jag bara fick den tanken att det kunde vara trevligt. Ha det gott allihopa, så ses vi igen imorgon.